Herre, tack för den du är för oss. Ska vi fortsätta bara att ha vår blick på honom och den han är. Herre, tack för din godhet, tack för din trofasthet, tack att du är alla goda gåvors givare. Tack för din omsorg om oss på alla livets områden. Tack att du alltid håller vad du lovar, tack att du alltid står fast vid ditt ord. Tack att du alltid har läkedom och upprättelse för oss. Herre, tack för det vittnesbörd vi fick höra om hur du upprättar, hur du läker. Herre, tack för att du har läkedom för oss idag. Tack för att du har sån omsorg om oss. Vi älskar dig. Tackar dig för den du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Gott att se er allihopa. Starkt gjort av er att ta er hit idag i stormen. Med Jesus i båten så kan jag le. Hur många kom hit inte med bil utan till fots eller cykel? Det är värt en applåd tycker jag. Till alla. Ni vet att i många platser på vår jord så färdas man till fots ibland i dagar för att komma på gudstjänst. Man klättrar över berg, man går genom, det är inte skoj, det är på allvar. Gå genom skog och mark, bär kanske packning med sig för flera dagar för att komma på gudstjänst. Kanske kände du lite så idag när du tog dig hit i vinden. Att det är ett offer, men det är värt det för jag är på väg på gudstjänst. Amen. Men som en del av er kanske har sett, så är det idag första delen i en miniserie som kommer att löpa under de tre kommande söndagarna som heter Pengar, sex och makt. Under de tre kommande söndagarna kommer det handla just om pengar, sex och makt. Och varför då kan man ju kanske fråga sig. Jag tänker så här, att Gud är en god far. Han är en god Gud som har skapat dig och mig, skapat den här världen, det här livet. Och han har en tanke och en plan för varje område av ditt och mitt liv. Jag tror att Gud älskar hela dig. Han älskar varje del av dig. Och han har en tanke och har ett intresse för varje del av ditt och mitt liv. Och han är intresserad av att få vara med i allt som rör sig i oss. Det finns ingenting som är för mänskligt eller för oandligt. För att Gud inte ska ha ett intresse av att få vara med också där i ditt och mitt liv. Tycker jag är ganska fantastiskt. Och jag tänker att pengar, sex och makt är tre områden som alltid är aktuella för oss människor. Som vi möter dagligen i vårt samhälle på olika sätt. Och som vi medvetet eller omedvetet förhåller oss till på olika sätt hela tiden. Det här är starka krafter som driver vår värld framåt. Men det är också ämnen som ofta är lite tabubelagda att prata om. Kanske just för att det ligger så nära oss och lätt blir väldigt personligt. Och det tror jag gör det kanske ännu viktigare också. Att vi vågar lyfta det ibland, prata om det för att reflektera över hur vi år 2020 kan följa Jesus på alla livets områden. Låter det bra? En del menar att pengar, sex och makt är någon slags grundläggande fallgropar för människan. Och om man tänker efter så det mesta som är mörkt och trasigt i vår värld och i våra egna liv kan faktiskt kopplas till de här tre områdena. Det mesta av människans synd kan kopplas till ett felaktigt förhållande till antingen pengar, sex eller makt. Men jag tror också att det här är områden där Gud har en god tanke. Som Gud inte är emot, utan när vi tar emot dem som en gåva från Gud och förhåller oss till dem på det sätt som han har tänkt, så kan det få vara något fantastiskt gott som är välsignelse för oss och i våra liv och för människor omkring oss. Men också att det är starka drivkrafter som när vi inte tar emot dem på det sätt som Gud har tänkt, när vi förhåller oss till dem på ett annat sätt än vad Gud har tänkt, att det också kan få vålla stor skada i våra liv och hos andra människor. Därför är det så viktigt tror jag att vi har någon slags tanke för hur vi förhåller oss till de här delarna av våra liv i Jesu efterföljd. Och det är vad jag vill försöka göra de här tre veckorna. Försöka teckna en bild av Guds tanke och vilja för de här områdena. Och hur det kan få vara någonting gott. En välsignelse i ditt och mitt liv. men också titta på ett par fallgropar som vi vill försöka hålla oss borta från. Amen. Och idag så kommer det då att handla om pengar. Och pengar är ju en stor del av våra liv. Det är ju bara så. De allra flesta av oss ägnar större delen av vår vakna tid åt att gå till ett arbete för att tjäna ihop pengar till vårt uppehälle. Och den övriga delen av vår tid ägnar vi ganska mycket tid åt att planera hur vi ska använda de här pengarna, hur vi ska spendera dem, vad vi vill spara till. Och vi kanske ägnar en viss tid åt att oroa oss. Kommer de räcka eller inte? Kommer jag ha råd med den resan eller köpa den här saken som jag vill eller inte? Pengar upptar en ganska stor del av vårt tankeliv. Även om vi kanske inte alltid är medvetna om det. Men så är det. Och det är inget konstigt med det. Pengar är ofta tabu att prata om. En av de mest personliga frågor vi kan ställa en annan människa är ju: hur mycket tjänar du egentligen? Det är personligt och privat, fastän att det egentligen ofta är helt offentliga uppgifter som går att ta reda på ganska enkelt. Men vi blir obekväma när pengar kommer på tal. Har vi mycket av det så vill vi helst inte skylta så mycket med det. Har vi lite av det så kan det också kännas känsligt och skamligt att inte ha det. Det är ett tabubelagt område för oss, men det verkar inte vara tabu för Jesus. Jag vill läsa ett bibelord tillsammans med er från Markus 12. Så jag tycker det är ganska roligt egentligen. Står det så här: Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i 2 små kopparmynt, 1 par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Den här texten lär oss ett par saker. För det första att i Guds rike är en annan matematik som råder än vad vi är vana vid. Vi är vana vid att 5 myror är fler än 4 elefanter. Men i Guds rike är det på ett annat sätt. Det handlar inte vårt givande, räknas inte i kronor och ören, utan det räknas i vad som sker i vårt hjärta. Pengar i Guds rike är kopplat till vad som finns i ditt hjärta. Det är det första. Det andra vi ser är att Jesus inte verkar tycka att det här med pengar är så privat och tabubelagt som vi ofta tror att det är. Alltså att se framför er vad som händer här. Jesus sätter sig framför offerkistan i templet. Där människor kommer fram och lägger sina frivilliga gåvor och kollar vad alla ger. Och sen kallar han dit lärjungarna: hörni, kom och sätt er här. Han gav inte så mycket, men hon gav mer. Och så betygsätter han människors givande. Alltså om jag skulle göra det, sätta mig och granska ert givande och sätta betyg utifrån er inkomst, skulle jag nog få söka efter ett annat jobb. Men Jesus är inte rädd för att prata om pengar. Och det är faktiskt anmärkningsvärt mycket av Jesu undervisning och hans liknelser som på olika sätt har med pengar och egendom att göra. Jag tror att historiskt sett i kyrkan, i kyrkans undervisning, då menar jag inte just här utan i vårt land överlag, så tror jag att vi har rört oss ofta i 2 olika diken när det gäller hur vi ser på pengar. Det ena diket skulle man kunna kalla för framgångsteologi, och det andra skulle man kunna kalla för ett fattigdomsideal. Om jag kortfattat och kanske något raljant får beskriva de här 2, så går framgångsteologin ut på att Gud alltid vill välsigna den som håller sig nära honom materiellt. Och att om du har en stark tro och lever nära honom så kommer du också bli välsignad materiellt. Och en följd av det tänket kan lätt bli att om du inte har det gott ställt så är det någonting som inte stämmer. Det andra, fattigdomsidealet, går ut på att pengar alltid är något ont. Pengar är roten till allt ont, och ett sant liv i Jesu efterföljelse är ett liv i enkelhet och fattigdom. På samma sätt som Jesus levde enkelt och var fattig, så är vi också kallade att ge bort det vi äger och följa honom i fattigdom. Och följden av det blir ju dels ett skambeläggande av den som faktiskt har pengar. Och också att människor som jag tror kan vara kallade till att tjäna mycket pengar och så in i Guds rike faktiskt missar sin kallelse. Och att vi går miste om mycket av det goda som Gud faktiskt vill välsigna oss. Och jag har personligen bara, by the way, aldrig förstått varför Jesus hade en kassör i sitt team om han inte hade några pengar. Judas Iskariot hade ju hand om kistan. Så det borde ju rimligtvis ha funnits också pengar att ta hand om för kassören. Parentes. Poängen är att ingen av de här två synsätten ger en heltäckande bild av en sann kristen syn på pengar. Det är sant att Gud vill välsigna oss, också materiellt, men Gud är ingen bankomat. Och det är sant att Gud kan kalla vissa av oss in i ett liv i enkelhet, men det är inte allas väg. Och Bibeln är tydlig med att Gud vill välsigna. Gud är en god far, han är en god Gud och han välsignar oss på alla möjliga sätt. Han kan välsigna oss med sitt beskydd, med hälsa, med frid, med ett långt liv. Han kan välsigna oss med favör på olika områden. Och han kan också välsigna oss materiellt. Det är verkligen en verklighet. Gud välsignar på det ekonomiska planet. När Mose föreläser för folket i femte Mosebok och förklarar för dem vad som kommer hända om de håller sig nära Gud och följer lagen, så är materiell välsignelse en del av de välsignelser som ska komma dem till del när de följer Gud. När vi läser om Abraham så står det att Gud var med Abraham och välsignade honom och han blev mycket rik på boskap, silver och guld. Att vara välsignad av Gud ekonomiskt är en verklighet. Det finns inget fel med att ha gått med om pengar. Men det är också så att om du inte har gått om pengar så betyder inte det att Gud inte har välsignat dig. Eller att han inte har behag till dig. Det är där vi inte får liksom tänka åt andra hållet. Gud vill välsigna. Och han har omsorg om oss på ekonomins område. Men Bibeln är också tydlig med att pengar är en källa till frestelse och begär. Väldigt tydlig. Första Timoteusbrevet 6 säger så här. Den som vill bli rik, eller de som vill bli rika, råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Det är ganska hårda ord. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Alltså den som vill bli rik råkar ut för frestelser. Jag tror inte att någon av oss har undgått att någon gång känna en frestelse på ekonomins område. En frestelse att roffa åt oss. En frestelse av att lägga all min tid och kraft åt att se hur jag kan tjäna mer pengar. Hur jag kan få en bättre lön, ett bättre arbete, ett bättre hus. Och det står här att kärleken till pengar är roten till allt ont. Det står alltså inte att pengar är roten till allt ont. Men kärleken till pengar, när det får ett grepp om ditt och mitt hjärta. När vi börjar älska pengarna för pengarnas skull. Och när det blir ett mål i sig för oss att ha mycket pengar. När det begäret väcks, så är det ett allvarligt begär. Jesus talar om kärleken till pengar som en gud. Som en avgud. I det ganska berömda ordet från Matteus 6 säger han: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är ett arameiskt ord som betyder rikedom. Och Gud beskriver här kärleken till pengar som en personlig gud som hindrar oss från att tillbe och följa Gud, som tar våran tillbedjan, det blir felriktad tillbedjan till en annan gud när vi älskar pengar. Det är tyst här inne idag. Men det är okej, va? Man får läsa Bibeln. Ja. Vi lever i ett samhälle idag, inte minst i Kungsbacka, som är en välbärgad kommun. Det är det ju verkligen. Det är väldigt många människor omkring oss lever med detta som det främsta kanske målet och drivkraften i livet, om man får säga så. Att tjäna mer pengar, att klättra på karriärstegen, att kunna ha ett finare hus, en nyare bil, en bättre båt och så vidare. Det är någonting som driver människor omkring oss. Och jag tror att vi är naiva om vi inte tror att vi i alla fall kan riskera att påverkas av det som finns så tydligt omkring oss i vårt samhälle. Ingen av oss är immuna mot det. Och det är inte synd att ha ett fint hus eller en ny bil. Men vi behöver, tror jag, vaka i vårt hjärta. Poängen är inte att du inte får äga saker. Men poängen är att sakerna inte får äga dig. Att Gud vill äga ditt hjärta. Han vill äga hela dig. Hur behöver vi då förhålla oss till pengar som Jesu lärjungar? Om vi inte är framgångsteologer och vi inte är fattigdomsidealister, finns det en annan väg? Jag tror att det gör det, och jag skulle vilja föreslå en väg. Det kanske inte är hela sanningen, men något som jag tror ändå är en bra början. Som består av 3 F som jag vill presentera för er. 3 F, nämligen förnöjsamhet, förvaltarskap och förtröstan. Jag tror att om vi har de här 3 F:en på plats i våra liv, så är vi på god väg på det här området. Förnöjsamhet, förvaltarskap och förtröstan. Jag skulle börja då med förnöjsamhet. Första Timoteusbrevet 6 igen säger så här: men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och Jakobs brev 1:17 säger: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud är alla goda gåvors givare. Allt du har du faktiskt fått från Gud. Och därför är en sund hållning till det vi har är förnöjsamhet och tacksamhet. Oavsett hur mycket eller lite vi har, så är det en gåva vi har fått från Gud. Han är alla goda gåvors givare. Och det gäller oss alla, hur mycket eller lite vi än har. Faktum är att om vi ser på oss själva i ett mer globalt perspektiv, så är vi alla rika här inne. Om vi har mat på vårt bord varje dag, om vi har tak över vårt huvud, så hör vi till en privilegierad skara på den här jorden. Om vi dessutom äger en villa och en bil, så hör vi globalt sett till den här världens överklass. Vi har alla anledning att vara tacksamma för det vi har. Så om du har det gott ställt, var tacksam. Tacka Jesus för det. Var inte högmodig och tro att det bara är din egen förtjänst, utan var tacksam för de gåvor han har gett dig. Var inte heller skamsen över att du har mycket pengar. Du har blivit välsignad. Så tacka Gud. Och om du inte har det så gott ställt, så lär dig att leva i förnöjsamhet och tacksamhet för det du har. Jämför dig inte med andra och håll dig borta från avundsjukan, som är ett gift. Men lär dig att leva i tacksamhet för allt det goda som Gud har gett dig. Det är en god hållning i Guds rike. Kan man få ett amen på det? Amen. Ja, bra. Det andra F:et är förvaltarskap. Förvaltarskap. Psalm 24 säger att jorden är Herrens, med allt vad den rymmer. Världen och de som bor i den. Alltså jorden är Herrens, med allt den rymmer. Alltså, allting tillhör Gud. Han är allting skapare, han är alltings ursprung och allting vi ser omkring oss tillhör Gud. Så det finns ingenting som du kan ha som du inte har fått av honom. Och ytterst sett, eftersom att allting är hans, så allt det som du och jag äger är till låns. Är någonting som du och jag har fått att förvalta från Gud. Visst är det häftigt? Ett stort ansvar. Vi förvaltar Guds egendom. Och jag tänker att det perspektivet gör någonting med hur jag ser på det jag äger och har. Hur jag ser på min bil och min båt och min sommarstuga. När jag tänker att Gud, allt det här är egentligen ditt. Men tack att jag har fått förvalta detta. Och det gör också någonting med hur jag ser på givande. Istället för att tänka hur mycket av mitt eget ska jag ge till Guds verk. Så får jag tänka, hur ska jag förvalta allt detta som jag har fått att förvalta av Guds egendom. Det är en viss skillnad. När det kommer till förvaltande så finns tiondegivandet som en väldigt tydlig princip i Bibeln. I Gamla testamentet så är tiondet en av alla lagar som folket skulle hålla. Som ett tecken på att allt man är och allt man har tillhör Gud, så gav man en tiondel av skörden varje år till templet. Som en gåva till, som i sin tur kom de fattiga till del, och också som ett underhåll för leviterna, den stam som inte hade någon egendom i landet, men som hade sin arvedel i att få vara i templet och tjäna Gud där dag och natt. Man börjar välja lite vad man ska hålla och inte. Och en av de saker som man väljer bort, att ja, men det här behöver vi nog inte hålla längre, är tiondegivandet. Och det Gud går till rätta med folket på det här området. Och det är ganska hårda ord som används här. Det är ju Malak i Gamla testamentet. Så säger Gud till folket: vänd om till mig, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, hur ska vi vända om? Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, för ni och hela folket stjäl från mig. Bär in fullt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Folket hade slutat följa lagen och slutat att ge tionde. Och Gud går till rätta med dem och säger, det här är viktigt för mig. Och han säger till och med, ni stjäl från mig när ni inte ger tionde. Det är ett väldigt starkt ordval. Men det kommer också med ett löfte att om ni prövar mig i detta, så ska jag välsigna er. Nu lever du och jag inte i Gamla testamentet. Och vi vet att Jesus har fullbordat lagen. Så vi tror inte att vi är skyldiga att hålla alla lagens bud idag. Jesus har fullbordat lagen åt oss. Det är vi tacksamma för. Därför så tänker inte jag, och i den här församlingen så ser inte vi tiondet som en lag som vi är skyldiga att hålla. Vi tror att man ger frivilligt av ett glatt och villigt hjärta. Så vi ser inte tiondet som en lag. Det var det Gamla testamentet, men i det nya förbundet som du och jag är en del av så är det andra förutsättningar. Men jag tror att man i Gamla testamentet, också i de lagar som vi inte längre är skyldiga att hålla, kan urskilja Guds hjärta. Hur Gud tänker, vad som gläder Gud. Och därför tror jag att även om tionde givandet inte är en lag som vi är ålagda att hålla, så tror jag att det är en princip som är i linje med Guds hjärta. Att som ett tecken på att allt jag är och allt jag har tillhör Gud, att få ge 10% av min inkomst till Guds verk. Jag tror att det är en god princip. Andra Korintherbrevet 9 säger så här: men tänk på detta, Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Jag tror att du och jag är kallade att leva ett generöst liv. Att vara med och ge till församlingen men också till andra goda initiativ. Till människor som har det svårt omkring oss, här där vi finns men också i andra delar av vår värld. Att få leva ett generöst och utgivande liv. Och Bibeln säger, och min egen erfarenhet är, att när vi lever ett generöst liv så tar Gud hand om oss. Som det här ordet säger, Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. När vi väljer ett utgivande liv så välsignar Gud oss. Det är faktiskt så. Och det för mig vidare till det tredje och sista F:et, som är förtröstan. Orkar ni en liten stund till? Ja, vad bra. Ni har inget val ändå. Förtröstan. Förtröstan på Gud. Matteus 6 säger så här. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är ni inte värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Jag tror att för många av oss så är den främsta fallgropen och kanske frestelsen på ekonomins område är oro. Det är kanske bara jag som ibland kan oroa mig på det ekonomiska planet. Jag tror inte det. Jag tror att det är någonting vi alla kan brottas med. Oro för hur det ska gå. Kommer pengarna räcka? Kommer jag ha råd med den här saken som jag så gärna vill ha? Vi oroar oss så lätt. Men Gud har omsorg om oss. Han är en god far. Han är en god far som har omsorg om oss. Och jag tror att det gläder Guds hjärta när vi litar på honom. När vi vandrar i förtröstan på hans omsorg. Det gläder en fars hjärta när hans barn litar på honom. Därför är en del av ett sunt förhållningssätt till pengar är förtröstan på Guds omsorg. Texten slutar ju med de berömda orden, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också. Alltså när vi väljer att ge Gud hela vårt hjärta, när vi väljer att söka honom först, att ha honom på första platsen i varje del av våra liv, så alla de här andra sakerna som vi kan oroa oss för löser sig. Det är Guds löfte. Och det betyder inte att om du bjuder in Jesus i din ekonomi så kommer du att bli rik. Men det betyder att när du bjuder in Jesus i varje del av ditt liv så behöver du inte oroa dig. Gud har omsorg om oss. Det har han. Och min erfarenhet är att när vi överlåter det här till Gud så är han så trofast. Och det är ett spännande liv att leva. Att få ha Jesus i centrum också i ekonomin och förtrösta på hans välsignelser är ett så spännande liv. Så därför skulle jag vilja uppmuntra dig idag att bjuda in Gud också i den här delen av ditt liv. Det kanske du redan gjort. Kanske för någon att det är något att få göra en gång till. Bjuda in Gud i varje del av ditt liv, också i din ekonomi. Kanske när det gäller förnöjsamhet, kanske när det gäller förvaltarskap eller kanske när det gäller förtröstan. En konkret uppmuntran jag skulle vilja ge dig också är faktiskt att prova att ge tionde om du aldrig har gjort det. Det är ett så starkt sätt att få leva på. Att få inför sig själv och inför Gud och inför sin plånbok få deklarera att jag tillhör Gud med allt jag är och med allt jag har. Och jag förtröstar på honom med min ekonomi. Om du aldrig har provat det så skulle jag uppmuntra dig att våga prova den livsstilen faktiskt. Jag vill inte att du ska göra det som ett krav, för det är inget krav som vi har på någon av oss. Det finns ingen som kollar hur mycket någon annan ger. Jag vill inte att du ska göra det för att den här kyrkan behöver mer pengar. För det är inte heller fallet. Även om det är klart att om vi alla skulle ge tionde så skulle vi ha helt andra ekonomiska förutsättningar än vi har idag. Så är det ju. Men jag vill att du ska ge tionde som en överlåtelse. Som en troshandling för att få gå ett steg djupare med Gud. Att han får vara en del också av den här delen av ditt liv. När jag och Sara gifte oss så tog vi det beslutet i vårt liv. Att vi vill ge tionde till den församling där vi tillhör. Då. Vår tionde var inte så mycket värt då. Vi var studenter. Så vår tionde bestod av en tiondel av vårt studiebidrag. Och där vi kunde tjäna ihop på ett extra jobb. Men vi upplevde en sån glädje i att få ta det beslutet. Få med och ge till Guds församling. Och också få se Guds omsorg. Och vi kan vittna om att Gud har omsorg på det här området. Och bara senaste året har vi fått på så många gånger få uppleva Guds välsignelse och Guds omsorg på det här området. Jag ska inte gå in i detaljer på det. Men det är man på olika sätt hur saker och ting bara löser sig. Bättre än vad man kunnat tro. Det är ett spännande liv att få leva. Där man får vara till välsignelse och man får ta emot Guds omsorg. Okej. Ett sista bibelord som jag vill avsluta med och skicka med er. Det här är ett bibelord som många av er känner igen och kanske till och med ett favoritbibelord för några av er. Tror jag. Det är från Filipperbrevet 4. Där det står så här. Jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det här sista ordet är ju ett välciterat bibelord. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och visst är det sant. Vi förmår allt i honom. Men ibland glömmer vi bort att det här ordet står i ett sammanhang av ekonomi. Det Paulus vittnar om att jag har lärt mig både. Jag har erfarenhet av att leva under bristfälliga förhållanden. Och jag har lärt mig att leva under säsonger av överflöd. Och jag kan klara av båda genom den Gud som ger mig kraft. Och det här säger någonting viktigt. Därför att det säger att oavsett hur ditt liv ser ut. Oavsett om du är i en tid av överflöd. Eller om du är i en tid av brist. Så behöver vi Guds kraft. Behöver vi Guds nåd att kunna följa Jesus i den säsongen. Så vi alla är i behov av det. Behov av Guds nåd, Guds kraft. För de av oss som lever i en tid av brist så behöver vi Guds kraft att få förtrösta på honom. Att inte oroa oss. Att ändå våga vara med och ge. Och för de av oss som lever i överflöd behöver vi Guds kraft och Guds nåd. Att vaka över vårt hjärta. Att våra saker inte får äga oss utan att vi får vara goda förvaltare. Vi får alla be om Guds kraft. Och Guds nåd på det här området. Herre, vi tackar dig för din godhet och din nåd. Din trofasthet. Tackar dig vi får vara förvaltare, Herre. Och Herre, du ser de av oss som behöver få förnyad förnöjsamhet, Herre. Kanske att vi tänker så mycket på vad vi inte har och vad vi önskar att vi hade. Men Herre, lär oss att se med tacksamhet på det vi har, Jesus. Herre, du vet om av oss som det vi känner oss utmanade att vara ännu bättre förvaltare av det du gett oss. Herre, lär oss att lita på dig. Lär oss att förtrösta på dig, Herre. Och jag ber för dem av oss som känner en oro. Tack att du vill komma med frihet från fruktan och att du vill komma med förtröstan. Tack Jesus. Tack Jesus.